En gång
Verkligen.
har jag råkat ut för ficksstölder, det var i Barcelona. Så det...
Spanien alltså.
Ja, exakt.
Är vi där igen?
Ja.
Det där kanske jag klipper bort.
Nej, nej, nej. Vi måste tala om sanningen om Spanien.
Nej, jag bara skojar.
Välkommen till Jorden runt-podden med Linda och
Paulina.
Jorden runt-podden är din reskompis i poddvärlden. Hej Paulina!
Hej Linda! Hur är det?
Jo, men det är bra. Det har ju varit en hektisk sommar.
Ja, men det har det varit för mig också. Det har varit fullt upp.
Men och jag tänker att alldeles strax så... Vi la ju sommaren lite åt sidan tidigare, vi pratade om Japan. Men alldeles strax så ska vi väl berätta om våra topp tre för sommaren, tänker jag.
Ja, men lite grann. Dela med oss av guldkornen, tycker jag.
Men vi kan väl först berätta då, vi har ju en gäst idag. Det är första gången för dig att ha en gäst med.
Ja, det är jättespännande. Det ska bli jättekul.
Och det är ju en gäst som heter Kristoffer, som... har ett Instagramkonto där han visar när han besöker nya länder, kan man väl säga.
Ja, eller besökte, för nu finns det ju inga fler som han har kvar att besöka.
Nej, precis. Han satte ju ett mål för några år sedan att han skulle besöka alla världens länder. Och det uppnådde han ju ganska nyligen.
Ja, det är jättehäftigt. Det ska bli jättekul att höra vad han har att säga om det.
Precis, vi har ju ett gäng frågor till honom. Men... ni får höra den intervjun alldeles strax. Paulina, vad var det bästa med sommaren? Dina topp tre upplevelser.
Ja, om vi ska ta mina topp tre reseupplevelser, för det är det vi egentligen pratar om i den här podden, så skulle jag vilja nämna, i början av sommaren så var jag i Oporto i Portugal.
Just det.
Och det är en jättemysig stad som sådan, kan absolut rekommendera ett besök. Charmig och ja, men väldigt typiskt Portugal skulle jag säga. Med alla de här fina kaklarna och det. Men där skulle jag vilja nämna tidiga morgonpromenader. För där var vi på morgonen ute och gick tidigt, kanske vid 7-tiden någonstans. Och det tycker jag är lite häftigt när man är i en ny stad och gå upp och se. För det är en helt annan stad klockan 7 på morgonen än vad du har klockan 12 på förmiddagen eller 10 på kvällen. Så att ja, man ser hur stan vaknar, folk står där och en del står och sopar utanför sina kaféer och plockar ut bord och stolar. Och liksom man ser folk som kommer med brödleveranser till bagerierna, och såna, eller från bagerierna till kaféer och sådana saker. Jag tycker det är jättehäftigt att se, någon är på väg till jobbet. Så det kan jag rekommendera. Det tycker jag var en sån sak som jag sparar från min Portugalresa.
Ja, men ja, det är mysigt att se en stad vakna. Att vara den som är först uppe i familjen eller den som går ut allra först. Och sen de här lukterna som är en storstad eller en ny stad bara på morgonen. Det är speciellt.
Ja, men det tycker jag också. Och sen så tycker jag också att det är, som du säger, det är lite kul att vara uppe först om man säger. Och så ta en promenad och sen när resten av gänget vaknar då kan man gå och äta frukost. Liksom. Det tycker jag är mysigt. Mm-hmm.
Ja, det är mysigt.
Ska vi köra varannan här eller vill du att jag kör alla mina tre eller ska du köra en av dina?
Nej, men jag kan köra en av mina och då är jag väl lite tråkig då som väljer hela Japanresan helt enkelt. För det går liksom inte att plocka ut någonting där utan det är helheten att vara iväg 2 veckor ensam med min dotter och ja, men se Japan som är så speciellt. Och allt det där kan man höra om i förra avsnittet, Japan-avsnittet, men... men att få komma till Japan, alltså komma till ett land som är så annorlunda, det var jättehäftigt.
Det har jag full förståelse för. Jag är fortfarande riktigt avundsjuk på den resan.
Ja. Vad har du mer då, Paulina, från sommaren?
Ja, men sen var jag uppe i Kiruna efteråt. Mm. Och då gjorde jag ju en av de sakerna som vi rekommenderade i vårt Norrlandsavsnitt. Och det var ju det här att bara gå rakt ut. Kanske inte efter de allra mest kända lederna och stigarna, men en liten vandring. Vi gjorde bara en dagstur, men sen tog vi oss en dopp, eller ett dopp i en fjällsjö. Och det är absolut, det är magiskt. Det kan jag definitivt rekommendera, även om jag är en badkruka.
Och var en fjällsjö, det låter lite kallt, är det det eller?
Ja, det var kallt. Det ljuger jag ju om jag skulle säga att det inte var kallt. Men det är väldigt uppfriskande. Och vi var 3 tjejkompisar som var ute hela dagen och vi hade fika med. Och så. En sån här guldstund som jag sparar, som man kan... återblicka på sen och när man kanske reser sugen längre fram.
Ja, det förstår jag. Det låter jättehärligt. Jag tar med mig en dag som jag hade tillsammans med mina döttrar och min pojkvän på Öland. Du vet, jag är på Öland rätt ofta.
Ja, favoriten.
Ja, men det är ganska sällan jag tar mig ända upp till norra Öland. Men jag vill gärna göra det någon gång per sommar. Så den här dagen så körde vi runt och stannade på lite olika ställen. Vi började med en lite finare loppis som skulle stänga. Och de hade halva priset på allt. Så vi fyllde, han har en ganska stor bil, så vi fyllde bagaget med fynd kan man säga. Ett bord, två bord och två pallar, en lampa, ett staffli. Ja, det var mängder med och fina grejer till ett väldigt bra pris. Och sen åkte vi och letade efter kalkbrottet som vi pratade om i vårt Ölandsavsnitt.
Ja, hittade du det?
Nej, inte det där som skulle vara lite hemligt. Vi hittade ett annat, men där kunde man inte bada. Så det får bli, jag får leta efter det igen. Och så avslutade vi upp i Byxelkrok och på Neptun i åkrar. Och sen gick vi omkring i de här små röda bordarna i Byxelkrok och kollade på lite olika krimskramsgrejer och någon fotoutställning. Och sen tog vi en langos i hamnen där och kastade lite mackor. Så det var en jättemysig, alldeles vanlig dag sådär på sommaren.
Det låter jättemysigt och det där kan vi också höra mer om i Ölandsavsnittet.
Det kan man absolut göra. Det är fullspäckat med tips för Öland.
En snabb fråga bara. Ungefär hur lång tid tar det att köra? Från när du kommer från Ölandsbron och så ska man köra en del långt upp, eller längst upp då. Ungefär vilken tidsaspekt pratar vi?
Kan det ta någon dryg timme kanske? En och en halv?
Okej, okay. Ja, bara för mig som inte har någon aning så är det lite spännande.
Ja, men det beror på lite sommaren lite längre tid kanske med sommartrafik och alla husbilar och så. Men till Borgholm har jag kanske 40 minuter härifrån. Och sen ja, men kanske lika långt till upp till norra sen.
Okej. Okay. Ja. Yes, jag ska berätta min sista här. Och det är ju från vår senaste lilla roadtrip här när vi var i Katalonien.
Okej. Okay.
Fanns väldigt mycket fint att se och göra. Men jag ville gärna nämna en liten by som heter San Sadurní de Anoia. Jag är inte helt säker på att jag sa det rätt heller, det här är katalanska. Men det är alltså den byn där i stort sett all kava, eller den mesta kavan i alla fall, kommer ifrån.
Mm.
Liten by, inte sådär superpittoresk skulle jag säga, men ändå lite kul att knata runt där. För att det är liksom bodeger på varenda gata i stort sett. Så det finns hur mycket, och alla de kända märkena, de har ju sina bodeger där. Codogno och Freixenet som jag inte ens kan uttala. Min favorit heter Juve Camps och den skulle jag egentligen vilja besöka, den bodegan. Men det är en lite mindre bodega och de har inte rundturer varje dag. Man måste boka långt i förväg och vi visste inte exakt vilken dag vi skulle vara där. Så vi var på Freixenet, som jag inte kan uttala, deras bodega. Och jätterolig, trevlig rundtur. De var väldigt trevliga, de som jobbar där. Och sen så har de då lite prov. Man får prova två olika typer av kava på slutet där. Sen har de andra varianter med tilltugg och grejer också. Men vi tog en enklare provning, men det var jättetrevligt. Så det kan vara lite kul att göra sånt. Vinprovning finns det ju massor och massa olika vindistrikt. Men vi tyckte det var kul att åka och testa lite bubbel.
Mm, låter jättetrevligt. Det känns så lyxigt att bo i Spanien. Det är så mycket du kan åka och titta på. Liksom. Det kan man ju i Sverige också. Men det är så nytt med Spanien på något vis. För mig då, som inte har varit där så mycket.
Ja, men det blir ju så. För mig är det ju lite grann tvärtom. Jag kan ju tänka, gud vad lyxigt att i Sverige. Liksom, ja, men som du åker över till Öland och allt det här. Jag har aldrig varit på Öland. Så att så är det ju. Man måste lära sig att se det fina där man är.
Ja, vi får byta boende en vecka någon gång. Så får vi se varandras grejer.
Vi får göra det, absolut.
Då ska vi se min sista grej då. Det är nog faktiskt en dag i Karlskronas skärgård. Jag har varit ganska lite i Karlskrona. Men nu fick jag chansen att åka ut i skärgården lite grann. De har ju öar både som man kan åka bil till och som man kan åka skärgårdsbåt till. Men vi var på Kyrkö och Sturkö. Och de kan man köra bil till för det finns broar. Så ut och fikade, tittade lite små gårdsbutiker. Jag bara liksom njöt av havet och solen och vädret och promenerade lite. Och så det var en jättemysig dag.
Ja, men det tror jag såg någonting om på din Instagram om jag inte har helt fel. Såg väldigt trevligt ut.
Det kan nog stämma, ja. Så det är kul att få se. Det är ju, Karlskrona är ju bara en timme och kvart härifrån. Men det är ändå en stad som jag inte alls har besökt mycket och inte som jag inte har sett något. Jag har inte tyckt att det var något speciellt sådär, men ändå så är det så många som gillar staden. Så tänkte jag att nu måste jag få se lite mer, så då fick jag det.
Kul! Men vad säger du allt som allt? Har det varit en bra sommar?
Det har varit en jättebra sommar, Paulina. Det tror jag du håller med om, eller?
Ja, ja, ja. Jag är nöjd. Och nu för mig så är ju, jag gillar ju september. Nu är vi mitt i september och det är bästa tiden på året här. Så jag klagar inte.
Nej, nej, men det är fint här fortfarande. Vi har nästan fått en andra sommar nu här. Så det är fint.
Härligt. Ska vi ta och dyka in i intervjun med Chris kanske?
Det tycker jag. Det ska bli jättespännande. Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles. Ja, men vi sitter alltså här med Kristoffer som har besökt alla världens länder. Någonting som ja, vi också är sugna på, men vi har inte kommit riktigt lika långt som Kristoffer. Välkommen hit till podden.
Ja, men tack så mycket. Tack, tack.
Du, alltså först bara, kan du inte berätta lite vem du är?
Oh, jag är, så att säga, jag är en lever på resa. Jag har ett vanligt jobb hemma, jobbar mycket, sen sticker jag iväg och reser. Och att jag skulle ta alla världens länder, det hade jag aldrig kunnat drömma om innan, men det blev så.
Ja, men när kom du liksom på den här idén?
Jag hade, som mål att jag skulle besöka 100 länder. Det var mitt mål i livet, tänkte jag. Och det kan vara, vad kan det vara? Det kan vara 7 år sedan eller något sånt.
Mm-hmm.
Och sen ändras det. Jo, det var 7 år sedan, ja. Och sen råkade jag nå det. Så tänkte jag, okej. Men innan jag dör ska jag nå 180. Tänkte det ska, för det är många länder som är omöjliga, tänkte jag.
Aha.
Men sen för ungefär, kan det vara 4 år sedan och sånt. Då insåg jag att nej, det är nu tekniskt möjligt. Sen gick jag all in. Sen var det...
Men ja, jag har så många frågor om det här. Men vad var det som gjorde att du ändå gick all in då, som sagt? Var det att det var möjligt eller?
Det var bland annat, innan tänkte jag Saudiarabien var ju helt omöjligt för oss att besöka innan exempel.
Mm-hmm.
Det var man tvungen till... var muslim eller har ett pass. Men när de öppnade upp så insåg jag att amen, då är det tekniskt möjligt. Så gick jag igenom hela listan vilka som jag trodde skulle vara omöjliga och insåg att nej, det ska gå.
Vilket var det som du trodde var mest omöjligt? Eller som var svårast? Liksom?
Innan var det ju Saudiarabien som var svårast.
Ja.
Med visumet, för det har kommit in. Sen öppnade de ju för turister plötsligt. Jag var där månaden efter de öppnade. Så.
Du säger att du har ett vanligt jobb och att du jobbar och sen reser du och sen jobbar du och reser. Men jag tänker, ja, vi andra som har vanliga jobb och jobbar och reser, vi har ju varken kanske så mycket semester eller så mycket pengar så vi bara kan resa till alla länder så där snabbt. Liksom.
Men det är, man får billigt boende hemma. Jag har en billig lägenhet. Jag har ingen dyr Volvo. Jag har min bil i 16 år gammal. Jag vet inte, en kväll på krogen är samma som en flygbiljett när jag är inom Europa. Så det är rätt enkelt val, tycker jag. Så jobbar jag mycket när jag är hemma.
Får jag bara ställa en fråga? När vi pratar om världens alla länder, vilken lista är det egentligen som du går efter? Eller vad, alltså hur, för det är ju inte helt solklart vilka som är världens alla länder, eller?
Nej, amerikanerna säger väl 193. Någon säger 195 länder och jag säger 197 länder.
Ah.
Det är Palestina, Vatikanstaten, Taiwan och Kosovo som skiljer dem åt.
Okej, och då räknar man inte alls in liksom territorier och så, utan det är verkligen de självständiga länder?
Ja, det är de som FN har godkänt.
Okej.
Det är 193 länder som är, som de säger, godkända. Sen är det 4 som de, ska man säga, amerikanerna har väl inte godkänt Palestina exempel, men det har Sverige gjort.
Just det. Och hur, du sa att det var för 7 år sedan som du kom på att du skulle ta 100 länder, var det så?
Ja, ungefär, ja.
Och hur gammal är du om man får fråga det?
41.
Just det. Så var det något speciellt som hände då för 7 år sedan som gjorde att du kom på det här? Eller har det alltid varit en dröm att resa mycket?
Ja, det har alltid varit en dröm. Man har alltid inte samlat, man har haft ett mål. Jag har alltid velat ha ett mål. Mm. Så, och det hände med. Nej, som sagt, jag började sätta det lite i livsstil att jag gjorde en lång resa varenda vinter.
Ja.
Och just det, sen innan dess så då gjorde man lite mer, då flög man till Sydamerika så tog man några slumpmässiga länder. Men då för 7 år sedan, då började jag mer taktiskt att Okej, flyga till Sydamerika, då måste jag ta södra Sydamerikas länder den gången.
Just det.
Man kunde inte åka till ett ställe och ta allihopa utom ett, för då, ja, försvann
Det
idén.
är onödigt liksom, jag förstår. Men känner du ibland att egentligen skulle jag bara vilja åka till Mallorca, men nu måste jag visst åka till Vanuatu istället, eller?
Jag känner vissa gånger att vissa länder är rent för dyra mot vad jag har fått ut av det. Det har jag känt. Att det hade varit skönt. Men så samtidigt så är det de länderna som man blir mest överraskad i. Man
Finns
blir
det
inte
något?
överraskad om man åker till Mallorca på samma sätt.
Nej, det blir man inte. Men ibland kanske man bara vill ha semester. Eller kallar du det för semester när du reser som du gör?
Typ, men ändå inte. Det
Nej.
är inte avkopplande på samma sätt. Jag stack till Spanien förra året och jag kände bara wow, det var länge sedan jag hade den känslan.
Ja,
Man
men det är
kunde
rätt
köpa.
gött i Spanien. Paulina bor ju i Spanien, så det är därför hon säger så, tror jag.
Okej. Ja, det känns riktigt lyxigt. Så det är en annan sorts resa.
Precis, för jag brukar också skilja på det här med semester och att resa. Resa behöver ju inte alls alltid betyda semester, utan det kan ju vara jättemycket upplevelser, men man är inte så utvilad när man kommer hem.
Nej, absolut inte.
Men du var borta 3,5 månad sa du, och det var då du tog ditt sista land.
Ja, exakt.
Hur välplanerad var den resan då?
Jag säger ganska välplanerad överlag. Ja. Jag hade inte bokat flyg och sånt. Jag bokade typ flygen en vecka innan hela tiden. Men jag hade lagt upp hela planen i mitt huvud.
Du visste vilka länder du skulle till och så.
Jo, för jag åkte där i Pacific. Och det är så mycket flyg och så mycket. Men man måste vara flexibel för det var mycket flyg som blev inställda och sånt. Men man får ha en plan.
Och när du säger Pacific, då tänker jag, för var inte Turkmenistan ditt sista land?
Jo, men jag började. Det sista jag tog jorden runt. Jag tog först 11 länder utanför Australien och där.
Ja, just det.
Det var de jobbigaste. Det var mycket flygplanering där.
Men det är väldigt dyrt också, eller?
Det är också, ja. Det var därför jag sparat den till sist också. För att det var inte mycket att göra liksom.
Men när du då säger att du bokar en vecka i förväg, annars hör man ju ofta att man ska vara ute i god tid när man bokar resor och sådär. Får du otroligt dyra priser då, eller kan du få någon slags sista minuten flyg, eller hur?
I den delen av världen där blir det faktiskt inte så mycket dyrare.
Okej.
Så det är inte som Europa där du kan få det från 3 kronor om du bokar ett halvår innan och sen är det uppe i jättedyrt.
Just det, men för att ta dig dit, då flög du kanske till Australien, eller?
Jag flög till Indonesien. Nej, Filippinerna flög jag till. Jag tänker efter. Jag flög till Filippinerna.
Ja.
Och sen tog jag det. Där är ju 11 länder men det är väldigt begränsat med flyg så vissa. Sen så man får planera det in i. De flygen går inte som våra flyg att de går fram och tillbaka utan de går som busstopp typ. Den går till en ö, till nästa ö, till nästa ö, till nästa ö. Så missar man ett flyg sen är det liksom kört.
Okej.
Det går 2 flyg i veckan till vissa ställen.
Men du hade den här biljetten till Filippinerna, den hade du ändå bokat långt i förväg, eller?
Jag tror jag bokade den. Ja, den bokade jag faktiskt 2 månader innan.
2 månader innan, ja. Men du som är expert på det här då, om man skulle liksom säga, när ska man boka en flygbiljett för att den ska bli hyfsat bra i pris?
Jag känner inom Europa så är det nog så tidigt som möjligt. Känner jag.
Men om det är
Lite.
långhål då, om det är lite längre bort?
Statistiken säger 8 månader har jag hört. Men jag vet inte själv riktigt. Det känns som varenda gång man börjar kolla på en flygbiljett så går det bara upp sen efter det.
Ja, precis så är det ju. Det är jättekonstigt.
Ja.
Men bekostar du alla flygresorna själv eller jobbar du med sponsring eller hur har du finansierat det här?
Jag bekostar det själv.
Bra gjort!
Ja.
Men har du uppdaterat på Instagram och du lägger upp fina foton och sådär. Men du har aldrig funderat på att liksom bli lite sponsrad och komma längre bort eller flera gånger?
Jo, jag skulle gärna haft sponsor. Jag ljuger men jag har mensen samtidigt känner jag vill jag ringa, jag har kompisar som mejlar 200 boende. Samtidigt kan jag bo på ett hostel för 100 kronor. Jag kör hostel istället.
Okej.
Men visst, någon gång kanske.
Men det är inga lyxresor du gör. Alltså det är jättelyxigt att besöka alla de här platserna. Men du försöker alltid bo billigt och äta billigt och så, eller?
Ja, absolut. Jag tycker hostel är bra för där träffar man med folk också. Men här är inte så mycket, de länder som inte har så mycket besökare, där finns ju inte hostel. Men tar man det billigaste, där kommer man nära befolkningen. Jag är väldigt allergisk mot de som bor på 5 stjärnor. Jag har sett vissa länder, de bor på 5 stjärnor med en cementpool utanför och sen missar man ju hela landet.
Känner du dig aldrig otrygg när du är iväg i länder som är inte så välbesökta?
No. Inte otrygg så, ska jag inte säga. Det känns obekvämt någon gång när polisen står och vill ha mutor eller liknande, om man är själv. Men annars, inte så faktiskt. Man blir luttrad.
Men har du aldrig varit rädd när du har rest?
Jo. Någon gång har jag varit rädd. Jag försöker komma på de gångerna, men polisen hotade mig i Bangladesh och de hotade mig i Centralafrikanska republiken ville de också. Då sa de att jag skulle hamna i fängelse.
Jaha. Vad hade du gjort för något hemskt då?
Jag hade gått 10 meter utanför hotellet utan ett pass. Jag skulle gå över gatan och köpa något att dricka. Men då hade jag inte passet på mig. Så sa han att nu åker vi i fängelse nu.
Och då ville han bara ha mutor, eller hur
Ja,
löste du
det
det?
var en mutor. Men det är ju nästan standard där. Men rädd annars. Jag tycker faktiskt man blir van. Man är rätt så. Det är inte rädd som på förr i tiden. Det var inte så. Oh, ska jag missa flyget? Ska jag göra det? Och nu är det mer. Ja, yeah, det löser sig. Det löser sig alltid.
Ja, det är lite skönt med den attityden.
Ja.
Men du, det här med att ha ett mål sa du förut. Du vill alltid ha ett mål. Då har du uppnått det här målet. Hur
Ja,
känns det?
det kändes helt overkligt när jag satte foten och tog mig in i stan. Jag kände bara, jaha, saken jag aldrig trodde jag skulle göra, det har jag gjort nu. Och det kändes jättefräckt, overkligt. Lite lättnad också.
På vilket sätt?
De senaste 4 åren, eller 3 åren, har varit lite stressiga för länder öppnar och länder stänger hela tiden. Det har varit många sådana. Och känner man bara, jaha. Och just det, så visumet tog mig in i stan. Jag har kompisar har gått åt skogen för. Så därför känner man bara, tänker man snubblar nu på målsnöret. Så på så sätt, det låter kanske konstigt, men man har haft det i tanken hela tiden. Som ni var Niger, de stängde ju nu precis för inte så länge sedan. Sudan har ju också blivit krig nu och det är hemskt för befolkningen och sånt. Men ja, så det är hela tiden, man har tänkt på det mycket.
Jag förstår. Men jag kan tänka mig att många av våra lyssnare, de har aldrig ens hört talas om Centralafrikanska republiken eller Niger kanske. Och det är länder som du slänger ur dig lite sådär. Ja, Niger har ju stängt nu.
Ja.
Det är inte sån här kunskap som de flesta har, utan vad får du reda på allt det där?
Jag kollar ju på nyheterna mycket. Såklart, allt direkt när de nämner någonting med något land associerar man det med en resa. Så fast detta snappar man upp det. Sen är man även ett travel community som man delar information mellan många.
För ni är ett gäng som försöker nå samma mål, va?
Ja, vi är 300 som har lyckats med det ungefär. 300-400.
Men har du rest ensam till alla de här länderna eller har du rest tillsammans med andra, ibland i grupp när det är de här farligare länderna eller det som är svårare?
Ibland möter man upp likasinnade från andra sidan, eller från andra likasinnade människor. Möts vi upp för att dela guider och så att det blir så dyrt. Afrikanska länder är dyra överlag. Då är det rätt bra att ha det dela med någon. Men överlag så har jag rest det mesta själv, faktiskt.
Men hur ser du på då sådana länder som UD avråder från att resa till? För det finns ju en hel del.
Ja.
Det struntar du i, eller?
Ja. Alla länder har någon lucka där det är. Säg att nyheterna säger att det är krig i Mali. Det kan vara norra delarna, men i södra delarna är det lugnt, exempel. Visst, många av de länderna man reser till som UD avråder. Jag menar inte att man ska lyssna på UD. Det menar jag inte, men man blir överraskad när man är där. Bara, jag är i paradis nu och folken är så vänliga. Men ja, samtidigt så är det med på UDs lista, men folk svartmålar många länder bara för att vad nyheterna och UD säger.
Men är det så att du också har blivit, för så kan jag känna när man har varit i en del länder som inte är så vanliga eller sådär, att man blir mer intresserad också av att titta på nyheterna och när man hör om de länderna, man blir intresserad av nya länder och sådär, när man väl börjar resa sådär.
Ja, verkligen. Så är det ju helt klart. Jag kollar nyheterna dagligen. Som nu exempel, jag blev faktiskt lite irriterad på sånt. Jag såg på nyheterna de nämnde det igår, hade de faktiskt lite reportage, men dagen innan, det var då jag fick reda på det, att över 2000 hade dött i Libyen. Och det nämndes bara som en liten notis. Så jag bara, va? Och sen, det som de pratade på nyheterna så mycket för någon månad sedan om Hawaii. Där dog 106 stycken.
Mm.
Sånt tänker jag på mycket när jag har varit ute och rest.
Mm. Att människoliv värderas olika beroende på vart man bor.
Och sen, jag som sagt, så vissa nyheter hörs på tv hela tiden. Sen andra saker bara blir lite notis.
Är det någonting som du känner att du... Vill du jobba någonting med resor eller nyheter eller sådär i framtiden nu när du har... Det låter ju ändå som att du har en passion för det här och så.
Nej, det har jag. Helt klart en passion, men... Det har varit roligt att jobba med, men sen samtidigt vet jag inte riktigt vad man skulle jobba med. Men det har varit roligt att vara mer inblandad i det. Det hade du.
Mm.
Vad har du annars som nästa mål, om man säger, nu när du har bockat av det här stora milstolpen?
Nu ska jag resa mer till platser som jag har drömt om länge. Jag gillar att vandra, så det blir vandringsresor. Och det blir platser som inte är länder, som Antarktis, Påskaöarna och sånt. Sånt har jag också på min lista nu.
Just det, sådana territorier som är halvt självstyrande och sådär.
Ja, och så mer tågluffa och sånt. Mer sätta sig på ett tåg och se var man hamnar. mer frihet. Innan har man, med visum och sånt innan så har man väl tvungen att planera. Mm. Det måste man.
Men du har aldrig blivit nekad ett visum då? Någon gång?
Jag har haft lite problem med vissa länder. Jag har haft många visum som har varit problem, det har jag. Jobbiga, men jag hade problem med i Syrien. Hamnade jag i en grupp där det kom fram att en i gruppen jobbade för Israel. Så då blev hela gruppen nekad på grund av det. Så det var, fick man äret i passet på grund av det. Så jag har haft lite problem.
Okej. Okay. Var det när du skulle åka in där då, eller var det i förväg?
Det var i förväg. Alltså, alla afrikanska länder, eller mot alla, men... Jag höll 6 veckor. Det tog 6 veckor för mig att få visumet nu till Nauru.
Mm-hmm.
Det är ett litet land också där jag var nu utanför Australien.
Mm-hmm.
6 veckor, det var typ mejlar varenda dag. Och de svarade på var fjärde mejl ungefär. Så det är rätt så frustrerande.
Men är det då, för Nauru kanske inte har en ambassad i Sverige eller?
Nej, det har de inte.
Så hur gör du då? Är det London man får vända sig till? Eller?
Till Australien. De har ett konsulat i Australien.
Var du tvungen att åka dit och ansöka personligen eller fick du göra det hemifrån?
Man fick göra det hemifrån. Men det var mail dagligen. Det värsta visumhistorien jag har, det var nog när jag skulle åka med en kompis genom hela Västafrika. Så skulle jag fixa 8 visum.
Mm-hmm.
Vilket är väldigt många. Mm. Och 4 av dem var i Tyskland. Då får man skicka passet till Tyskland. Och så stämplar de det. Så skickar man tillbaka det igen.
Just det.
Och så skickar man till Tyskland igen. Och sen en stämpel till och sen tillbaka. Och sen en gång till i Tyskland. Jag på så. Jag stämde på tredje. När jag fått 3:e visumet. Då slarvade tyska posten bort mitt pass.
Åh nej.
Och då skulle jag resa sen en månad senare. Så det var rätt frustrerande.
Det förstår jag. Och du kanske också visumet hinner gå ut om det tar så lång tid att få alla.
Ja, jag skulle sticka om en månad också. Så hade jag 8 visum att fixa på den tiden. Jo, det var. Så det var, jag sov inte, just det. Nej, det var den saken också. Så sa de att, ja, du kan få ett nytt pass. Men då slutade ett annat pass också för att funka i så fall.
Just det.
Vi hade 2 pass. Så det slutade med att jag gick till polisen och lyckades få 3 pass. Och fixade 8 visum på den tiden. Under 4 veckor. Så, men jag sov inte på 4 veckorna. Det var, hela min lägenhet såg ut som en ambassad. Så mycket lappar jag hade överallt.
För vi har ju tidigare intervjuat Anna i den här podden som jag tror du känner lite, va? Anna Around the World.
Ja. Ja.
Och hon berättade ju att hon har ju 2 pass. För i USA får man väl ha 2 pass på något sätt. På grund av att man ska skicka iväg till visum och sådär.
Ja, det är det samma om man har en anledning.
Ja, men i Sverige, du hade 3 pass. Får man ha det eller?
Jag fick då speciellt. För jag berättade min historia för dem så lyckades jag få 3 pass.
Ja, men
det tredje var bara giltigt i... Var det 2 år, tror jag.
Mm. Mm, okej, okay. Ja, men det går ändå att fixa det då. För just det där med visum, när man ska skicka det någonstans, det kan ju ta tid.
Ja, yeah. De på polishuset, de kände mig vid det laget. Jag var där varenda dag.
Och vad gjorde du när det var covid? Reste du ändå, eller?
Jag var hemma i 5 månader under covid. Och sen, när jag sen till slut så gav jag upp. Och... stack till Turkiet faktiskt med några likasinnade kompisar i samma nätverk. Och sen efter det så kände jag bara, nej, go for it. Så det som är bra med covid, och det är att jag har blivit modigare via covid. Man har mer bara, ja, vi testar. För det, efter Turkiet så öppnade Afghanistan också. Och jag var så reseabstinens. Jag bara tänkte, ja, men jag testar. Och jag sen stack jag till Afghanistan sen. Det var väldigt oplanerat. Det skulle man aldrig göra innan. Vad jag ville inrutat i januari ville jag att jag ska resa då i januari, då i februari, då i, och så vidare. Men covid gjorde man bara, ja, jag sticker.
Man får passa på.
Ja. Det var jättefräckt. Sen kom hem så stack jag och ringde till Libyen. Så öppnade de precis det också. Så jag sökte visumet med detsamma. Jag fick det bekräftat på förmiddagen och flög på eftermiddagen. Och det skulle man aldrig gjort innan.
Jag tänker bara att det låter otroligt dyrt att boka biljett samma dag. Men det är inte så farligt, eller?
Jag tror det är skillnad på sådana länder som inte har så mycket besökare. De är jämnt dyra alltid, om man ska säga så.
Ja, just det.
Du kan inte hitta en billig flygbiljett till Libyen.
Men är du så här så att du kan du tänka dig en riktigt dålig flight med många connections och så för att det ska bli billigare, eller vill du flyga bekvämt?
Ja, det viktigaste för mig är nog att det är rimliga connections mellan dem. Så att det inte är bara en timme connection i USA eller någonting. Men priset är det viktigaste, tycker jag.
Och nu när du flyger så mycket, är du med i en massa bonusprogram och tjänar massa miles och sådär, eller hur gör du med det?
Jag är med i några, men jag tycker det ger. Jag vet inte. Jag tycker inte det ger så mycket, om jag ska vara ärlig. Jag vet att vissa kommer att säga, oj, det ger jättemycket. Men jag vet inte om jag flyger med olika bolag hela tiden och så vidare. Och, ja. Jag får inte ihop så mycket på det, tycker jag.
Nej, då är det ju väldigt svårt om inte ens du får ihop det som flyger hela tiden. Men det här, när vi pratade om mål förut och att nu har du lite andra mål. Det var ju en lycka att ha uppnått det här, men fanns det också någon slags tomhet efteråt, eller?
Är det tomhet? Jag kände mer... Jag har hela tiden haft en lista saker jag ska göra efter 197 länder. Jag har haft en lista hela tiden. Jag har fyllt i den efterhand som jag kommer på saker. Wow, Grönland låter fräckt. Vad har jag skrivit till det? Så det är därför har det inte känts tomhet. Jag kände mer ren glädje. Och, ja. Och äntligen friheten. Jag har kompisar som har sagt, vi måste ut och åka skidor snart. Och jag bara, sorry, jag ska till Afrika. Jag har inte tid, jag har inte pengar till det. Jag känner nu bara, ja, nu kan jag göra det.
Nu har du inte Nauru kvar, så nu kan du åka skidor.
Exakt.
Men hur mycket känner du att du liksom har sett av de här länderna då? När du har varit i så många, har du hunnit se någonting av dem? Eller är det bara liksom in och ut och nästa?
Jag tycker faktiskt att jag har hunnit sett en hel del. Jag hade dåligt samvete för jag var i Tunisien när jag var jätteliten. Men där åkte jag tillbaka nu igen. Och Mexiko hade jag också som en svart fläck. För där hade jag bara varit i 2 dagar innan. Och där åkte jag dit och var nu i 2 veckor. Ja, vissa länder kräver inte så mycket tid. Så de utanför Australien är ju små länder. De kan man gå över på 5 minuter. Alltså, vissa länder är bara jättesmå. Nauru kan man gå runt på 2 timmar. Hela landet. Jag gick runt landet. Tre var.
Det är inte så konstigt att de inte har ambassad i Sverige.
Nej. Det finns sådana som är bara ute efter rekordet. Och i princip är en dag i vart land.
Ja, för det tänkte jag fråga dig om. Det är ju lite olika det där, vad som räknas att man har varit i ett land. Ska man ha sovit där? Ska man ha ätit där? Ska man ha räcker att man har varit på flygplatsen? Det tycker inte jag att det gör. Men vad räknas för dig för att du ska ha varit i ett land?
Jag tycker man ska ha varit... Ja, men upplevt kulturen, har kollat på någonting. Har man sett kyrkan, har man eller sett templet eller någonting. Ja, men ätit där, strosat runt bland folket. Det är det minsta jag kräver, faktiskt. Mm. Sova där. Det är lite svårt att sova i Vatikanstaten. Det är väl typ påven som har gjort det.
Ja, det är sant. För det är lite gulligt, eller gulligt förlåt, men just att du säger att du hade dåligt samvete för att du hade varit i Tunisien när du var liten. Det är ju mot dig själv då, mot rekordet för dig liksom, som du tänker så, eller?
Ja, exakt. Jag hade inte så många fina bilder därifrån heller. Så. En gul sak, bygga dit där. Det är sådana länder känns så enkla nu.
Ja.
Nej, jag bara undrar, äter du lokal mat när du är på plats och liksom testar det som finns i landet verkligen?
Jag ska säga, jag är ingen matmänniska till 100%, men jag äter allt. Jag äter ordagrant allt. Men jag är inte den som åker till ett land på matens skull. Det är så tråkigt att sitta och äta mat själv på kvällarna.
Finns det något som är riktigt äckligt som du har testat?
inte äckligt rent så, men jag testade hund när jag var i Nordkorea.
Ja.
Hundsoppa. Tunga, tung soppa med tunga är ju rätt populärt i Afghanistan också.
Det är inga problem att testa sådana saker som vi tycker är lite äckliga annars eller sådär ovanliga.
Nej, faktiskt inte. Jag tror man ska testa lokal mat sånt. Då bygger man upp ett immunförsvar.
Men har du, på tal om immunförsvar, har du blivit sjuk ordentligt någon gång?
Det värsta jag hade var nog i förra vintern när jag i Centrala Afrikanska republiken. Och sen efter det stack jag till Mozambique. Och typ en vecka efter, då bröt malarian ut. Då fick man hallucinationer och sånt där. Och jag minns att jag skällde ut min servitris för att inte min mat hade kommit. Sen, fast i själva verket hade jag sagt till henne att jag inte vill ha någon mat. Men det minns jag inte alls. Man fick hallucinationer och sånt. Och sen slutade med att jag fick bära mig till sjukhuset.
Då var du inte ensam där, eller?
Nej, jag var där med min kompis.
För annars är det ju lite läskigt om man är helt ensam om man blir sjuk sådär.
Ja, nej det. Min kompis fick bära mig till sjukhuset. Det var verkligen, det var tur att det hände den resan. Att jag hade en kompis med mig.
Men äter du malariatabletter och sådär när du är iväg? Eller skippar du sånt?
Jag skippade faktiskt på den resan. Jag har gjort det innan.
Mm.
Men hur funkar det med försäkringar och sånt där? Hur är du försäkrad när du är ute och reser?
Jag har min vanliga svenska försäkring. Sen när man är borta över 45 dagar så måste man förlänga försäkringen lite.
Men du kör vanlig svensk hemförsäkring?
Ja, exakt. Det var komiskt när det hände i Mozambique. Jag var medvetslös. De tog mig till ett sjukhus. Jag låg på sjukhuset i 3 dagar. Och sen ringde jag försäkringsbolaget sen när jag kom hem. Så berättade jag historien för dem. Och de bara, nej men vi betalar inte dig. Du skulle ha ringt oss och sagt, skulle vi sagt vilket sjukhus du ska åka till. Men det är lite svårt för mig att ringa er när jag är medvetslös. Nej, men det skulle du gjort.
Det dög inte ens med intyg från läkare och sådär, eller?
Nej, då var det bara, nej. Sen sa jag till dem, ja, då, detta kan jag berätta för nyheterna. Sen fick jag rätt.
Ja, du fick det.
Ja.
Men har du ofta behövt använda din försäkring?
Det var min första gång. Och förhoppningsvis sista.
Oj, du har ju verkligen inte råkat ut för så mycket. Inga stölder eller bilolyckor eller någonting?
Nej, faktiskt inte. Jag är lite fickstölder har jag haft. Jag har haft en fickstöld. Så nej, annars har jag klart mig upp.
Alltså det är ju ändå ganska fantastiskt med tanke på att du har varit i alla länder och även länder som har krig och har väldigt dåligt rykte.
Ja, nej det. De sa under covid att, jag frågade hur gäller försäkringen, och sa att under covid, vi betalar inte en hemresa om det händer någonting i landet. Men vi betalar ditt sjukhus. Så tänkte jag, jaja, fine. Ja.
Mm-hmm.
En gång har jag gått ut för fickstöld och det var i Barcelona. Så det...
Spanien alltså.
Ja. Exakt.
Nu är vi där igen.
Ja.
Det där kanske jag klipper bort.
Nej, nej, nej. Vi måste tala om sanningen om Spanien.
Nej, jag bara skojar.
Men du, hur packar du då? För jag har sett lite hur Anna packar. Hon har lagt upp lite på Instagram ibland och sådär. Och hon är ju otroligt noggrann och strukturerad i sin packning. Är du likadan eller?
Ja, jag får säga det. Jag kör två shorts, 3 t-shirts, 1 par långbyxor och i princip det. Och underkläder och några strumpor.
Okay.
Allt går att köpa om man missar något.
Men tvättar du då när du är iväg såklart? Eller?
Och att ta vanlig klassisk tvål i vasken.
Ja. Känner du dig extra fräsch i slutet av resorna då?
Den senaste resan kändes så lyxigt. Jag tog in på ett vandrarhem och de hade en tvättmaskin. Det kändes wow. Då uppskattar man saker. Man uppskattar saker i livet. Det är ofta de med 5 stjärnor på hotellet som klagar. Det är inte de som bor primitivt.
Men om du har sådär få kläder med dig då. Du har väl ändå en hel del. Jag tänkte säga att du hade en del teknisk utrustning. Men det har du kanske inte. För du har inte laptop och så med dig då.
Nej, jag har inte laptop. Men jag har min kamera och min drönare. Den tog mer plats än kläderna.
Just
och
det.
Så jag checkar inte heller in bagaget. De har inte så mycket plats.
Ah, du kör alltid bara med handbagage?
Ja. Det är det enda som är möjligt om man ska resa så mycket känns det som.
Men drönaren, kan inte det vara problem att få med den in på i vissa länder, eller?
Jo. Vissa delar av världen ska man säga. Några afrikanska länderna och lite där. Där är de rätt känsliga. Hon tog den i Mauritanien, tog de blir en drönare. Bhutan tog de också den i. Men man får, just Tunisien tog de också den i nu. Men man får den när man lämnar landet. Jordanien tog de inte den. Så fick jag vänta typ 2 timmar på flygplatsen och berätta för dem att jag var vanlig turist. Så fick jag tillbaka den till slut.
Men för det har ju också blivit mer och mer att man inte får filma med drönare ovanför vissa ställen och sådär. Är det ändå en idé att ha med sig den? Tycker du att du får ut?
Det är fantastiskt när man reser ensam och har drönare.
Mm.
Man får det räcker man bara åka upp 3 meter med den så får man en helt annan by. Så jag älskar min drönare. Den är fantastisk när man reser själv.
Och har den hängt med hela tiden eller har du behövt köpa några nya?
Jag är inne på min andra nu.
Men har du några tips då till andra som vill resa ganska enkelt men ändå ta bra bilder? Vad ska man ha med sig?
Ja, jag får säga dagens, de riktigt nya mobilerna är faktiskt rätt fantastiska de också. De nya telefonerna, de räcker nästan. Jag har en systemkamera också med mig. Jag tycker det är roligt. Men då ska man ha tid till det.
Det känns som att man använder den allt mer sällan när man reser. Även om man har den med sig, det blir mer att det är lättare att ta fram mobilen.
Ja, men faktiskt. Jag tycker att ska man ta fler foton med mobil och det blir fina. Men ska man få det där 10-poängsfotot, då vill man ha systemkameran.
Mm.
Lite så tänker jag.
Och vad gör du med alla dina bilder sen? För du har rätt många bilder nu, va?
Ja, jag borde göra något bättre med det. Jag borde organisera det bättre, men ja, jag sparar dem. Lägger upp dem som minne.
Så du har du dem på väggen kanske? Eller?
Jag har några på väggen, men inte så många faktiskt. Nej. De flesta ligger på disken.
Och du har heller ingen blogg eller sådär, va, som du, utan det är Instagram?
Jag kör min Instagram, ja. Min Instagram är, det har varit, Instagram är, det är roligt att dela med sig det där. Plus att man träffar kontakterna, lika fina de kontakter där också.
Mm.
Det är där man har träffat dem, många.
Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles.
Om vi ska prata lite om vad som har varit bäst med att resa på det här sättet. Vad skulle du säga att istället för att resa som en vanlig charterturist, vad är bra med att göra så här?
Det jag tycker är bästa med som mitt mål att besöka alla länder är att man kommer till platserna som man inte trodde fanns på den jorden.
Mm.
Och åker man som en charterturist till Kreta. Det är jättevackert och sånt. Men man blir inte överraskad på samma sätt. Men har man som mål att besöka alla världens länder, då kommer man till platser man bara får nypa sig och bara, finns detta stället verkligen? Finns det sådana ställen fortfarande som inte där man har en strand, ett paradis för sig själv? Så det har varit det fräckaste. Plus att mötet med folk och sudda ut alla fördomar man har haft sen innan och sånt.
Mm.
Vilket land är det som du har blivit mest förvånad eller imponerad eller överraskad av?
Iran tycker jag är fantastiskt. Det har man bara dåligt om. Alltså kommer man dit så möts man av det trevligaste folket på jorden och sen så vackert. Och så enkelt att resa där också och allting. Så det är, jag skulle säga Iran.
Och vilket land har varit mest överskattat?
Jag gillar inte länder där man kommer dit och det ligger hotell. Hotellen äger stränderna. Jag har svårt för de länderna. Går man längs huvudvägen så kommer man i princip inte ner till stranden för där ligger hotell hela vägen. Sådana har jag lite svårt för sådana länder.
Och var skulle man kunna åka om man vill ha de här paradisstränderna för sig själv nu då? Vill du avslöja det?
Kiribati, Vanuatu, Tuvalu. Jag hittade även mina fantastiska stränder på Seychellerna. Det var också bland de finaste jag varit. Men då ska man lämna turistdelområdet. Då ska man gå utanför turistområdena.
Men hur gör du det? Du vandrar mycket, sa du, men hyr du också bil ibland eller?
Jag gillar inte att hyra bil, men jag gör det ibland. Jag gjorde det på den här resan. Där hade man inte så mycket val. Men jag gillar buss och vandra. Mm. Jag kan gå 30 000 steg om dagen. Oftast är det roligt. Jag tycker det är roligt fenomen när man kommer till en strand överlag. Då vet man att folken som ligger på stranden, de har betalt 20 000 för att flyga dit till den stranden.
Mm.
Och sitter på ett flyg i 15 timmar. Men sen vill de inte gå 300 meter från parkeringsplatsen, så de kan ha stannen på sig själv. Utan de ligger rakt ner på parkeringsplatsen tillsammans med många andra. Det tycker jag är ett konstigt fenomen när jag reser.
Mm.
För oftast kan man kan hitta sin egen strand, men man måste promenera till den. Eller så. Man får forska lite.
Man får anstränga sig lite.
Ja, exakt.
Lite så är det ju här vart jag bor också. Det är ju, du behöver inte gå så himla långt för att få lite mer utrymme privat, vara lite mer själv. Det är ju rakt ner för trappen som du säger, där ligger alla.
Där ligger alla, ja. Så har de betalt 20 000 för att trängas med folk där. Det har jag lärt mig.
Vilket land skulle du helst vilja åka tillbaka till?
Jag gillar att vandra, så jag känner att jag skulle åka tillbaka till Nepal igen och vandrat. Det är den vackraste vandringen jag har gjort. Och nej, så det känner jag. Jag älskar att resa i Latinamerika också. Saker funkar i Latinamerika. Men det är inte så perfekt som i Europa. Utan det är mer manana.
Okej.
Och så är det kontraster också mellan. Där går det snö och regnskog och allting. Så Argentina, någonting ska vi åka tillbaka till.
Och finns det några ställen som du bara, nej tack, dit kommer jag aldrig tillbaka?
Alla länder som är jättesvåra för visum. Mestadels i Västafrika skulle jag säga. Det är visumet som tog kort på en dag. Det är vackra länder, men det är dyrt att resa där och det är mycket jobb med visumen. Så det finns många andra länder i Afrika som är mycket lättare att resa till.
Men du säger att det är dyrt i Afrika. Det är lite, där hade jag nog en fördom om att det var ganska billigt i Afrika. Nu har inte jag varit så mycket i Afrika utan det är bara tre länder. Men är det dyrt för att det inte finns så mycket infrastruktur för turister? Eller vad är det som gör att det blir så dyrt?
Ja, dels är det dyra flyg för att de har inte lågprisflyg och sånt. De som flyger dit, det är de affärsfolken i princip. Och sen hotellen där i vissa av länderna, jag ska inte säga att det bara är så, men vissa av länderna, där ligger typ ett hotell och i huvudstaden eller två. Och de är jättedyra för det är typ familjeambassadörfolk och oljefolk och så vidare som bor på dem. Så där blir det dyrt på det sättet. Och sen visumen och hela alltet. Vissa visum har 3 000 kronor.
Ja, det är mycket. Men finns det något land eller några länder som du känner att de här har svenskarna dålig koll på, men de är väldigt bra och inte så läskiga som man tror?
Det var så roligt för jag var i Irak. Jag satt där med, man får nya vänner överallt i de länderna. Jag satt där med 10 nya vänner. De bjöd på mat. Och, det var så trevligt, så trevligt. Och så hade jag internet så skrev folk till mig, var försiktig, ta det lugnt. Och jag bara, ja, känner mig tryggare här än jag trygg mig hemma. Så Irak där skulle jag absolut säga att det känns jättetryggt att resa där.
Du har ju besökt länder där det är krig, eller?
Ja, i delar. Jag har hört skott och sånt, men oftast har jag varit i andra delar av landet. Man kan gå runt oftast.
Men till exempel Syrien känns ju lite läskigt att åka till Afghanistan, men det har inte varit några problem liksom.
Nej, Afghanistan, där var faktiskt en bomb samtidigt som jag var där i Kabul. Men nej, det kändes inga problem. Det var så roligt för man ser amerikanska militärerna kom där i en jättestor pansarbil. Och så hade de lokala militärer runt den och sånt. Sen kom jag en liten Toyota satt i baksätet i Kabul. Men det, man ska inte ha, man ska ligga lågt. Jag önskar man var lite mer mörkhyad så man kunde smälta in överallt.
Ah, du smälter inte in så bra när med blont hår också.
De flesta länder, det finns, Mali är farligt i norra delarna men södra kände jag mig, där kändes så tryggt. Sen ska man inte utmana ödet, man ska inte gå ut ensam på kvällarna och sånt i alla städer eller alla länder.
Men tror du att det är, eller jag antar att det är lite lättare för dig som är man än för att resa ensam som kvinna?
Och det är ja och nej faktiskt. Vissa länder är det fördel och vad man det är det. Om man är mitt ute i ingenstans, om man vill bli upplockad av en bil och åka in till stan. Jag tror det är fördel att vara kvinna då. Man inser att man inte har något hotell eller någonting. Det hände mig nu sist. Då är det också fördel att vara kvinna. Visst finns det istället också där i nackdel att vara kvinna. Ska jag inte säga. Jag ska inte säga att det inte spelar någon roll.
Har du känt någon skillnad? Nu kanske inte du har rest så mycket sedan de började bränna koraner och sådär, men har du märkt någon skillnad utifrån olika politiska händelser och så, hur man ser på svenskar eller?
Turkiet pratade jag med nu sist. Ja, han sa samma som vi säger, eller som jag säger i alla fall. Att vad håller vi på med här i Sverige? Dels att vi bränner det är ju helt idiotiskt och dels att vi inte bara kan säga okej, det här är dumt. Men han var inte irriterad. De fattar ju att det är någon enstaka som håller på med det. De målar ju inte hela svenska folket på vägen för det.
Nej, för jag träffade ett amerikanskt par en gång när vi reste i Vietnam. Och då sa de att vi ser att vi är kanadensare, för det är lite känsligt att vara amerikaner här till exempel. Det kan man ju förstå, men så känner du aldrig som svensk, eller?
Nej, jag har inte känt så faktiskt. Nej. Folk skickar, det är många som skickar sådana länkar till mig, sånt att Sverige är farligt land också. Det hör man, kommer hela tiden på internet. Artiklar i andra länder hur farligt det är att resa i Sverige.
Jaha, från dina kompisar som bor utomlands då, menar du, eller?
Ja, de skickar till mig som bara, kolla nu vad farligt det är i Sverige. Okej, okay, ja. Men det är det som händer uppe i Stockholm då.
Ja, just det, lite gängkriminalitet och så.
Ja. Så det är väl det. Jag har märkt, men annars har jag inte märkt någon sån direkt. Sverige har varit rätt anonymt innan.
Mm.
De reste med amerikanska, så var det, sa man, nej, jag är från Sverige, och de bara, ja, kul. Sen berättade de Amerika, då hoppar de av lågor. Eller så blir de arga.
Nej, jag tänkte bara höra, när du lärt känna så mycket folk, är det många som har kommit sen till Sverige och hälsat på dig av de människorna som du lär känna ute i världen?
Jag har faktiskt haft en del här. Någon per år, alltid. Jag tror jag har haft 5-6 stycken här.
Men det är väl lite kul.
Ja, det är det faktiskt. Då blir man lite stolt att visa upp sin egen stad också. Om man samma service när man reser till deras länder.
Ja, precis. För du måste ju ha väldigt många ställen att bo på om du reser utomlands igen.
Ja, någon gång har jag bott hos kompisar och har ett nätverk. Då har man. Så det är roligt.
Nu, man kan ju säga att du samlar kanske på att besöka länder eller så. Men brukar du också samla någonting från varje land? Tar du med dig någonting därifrån? Eller köper du något speciellt? Eller har du någon speciell grej du vill göra i alla land du besöker? Eller?
Ja, många saker önskar jag tänkte, det skulle jag tänkt på tidigare.
Mm-hmm.
Men sen köper jag för liten väska för att köpa någonting när jag är ute och reser.
Mm.
Så det blir det inte. Så nej. Jag tar mina foto bara. Jag har mina foto... souvenir. Jag har inget direkt annars. Men jag önskar att man skulle typ gjort en 5-sekunders video från varenda land från början. Men det är lite sent nu.
Ja. Men du har alltså inga souvenirer med i foton hemma, kan man säga?
Nej, faktiskt inte. Jag gjorde förtiden köpte jag. Så jag har massa souvenirer, det har jag. Men jag tror jag slutar med det sen vid 100 länder ungefär. Det skulle vara, jag har lite mössor och lite sånt. De som verkligen sticker ut inte extremt. Jag köpte en mössa upp i min stan nu som är en meter stor ungefär. Så det är lite roligt, men inte annars.
Har du några kompisar liksom i Sverige sådär, som du umgås med som har samma intresse som du? Eller är det mest online som man hittar?
Men det är inte många i Sverige, kan jag säga. Men jag har några i Sverige också.
Mm.
De flesta är ja, online.
Tycker dina vanliga vänner då i Sverige och sådär att du har lite udda intresse eller...
Ja, mina kompisar hemma, de bara vet om det. De är glada för min skull och sånt. Det är så svårt att prata sånt med dem. Eller så är det, man har olika intresse. Jag brinner så för resor. Och försöker prata med någon annan som inte reser, det är svårt. Det är som att prata fotboll med mig, det går inte. Man har sina gamla kompisar också. Också har man sina resekompisar.
Har du alltid kunnat tänka dig att resa ensam, eller är det något på senare år för att det har liksom varit nödvändigt för att hinna med alla länder?
När jag gick i skolan så drömde jag om att jag var så skoltrött. Jag kände bara att jag ska direkt efter skolan ska jag börja jobba, och så ska jag efter det så ska jag spara ihop. Jag jobbar, spara pengar, och sen ska jag åka till Asien och göra min långresa.
Mm.
Det här är det bestämt. Och kompisarna var på det allihopa. Och sen jobbade jag ett år och sen sa jag till dem, kom igen, ska vi sticka nu? Ja, de hade ju inte pengar då, kompisarna. Men så jobbade jag ett år till. Sen efter det så hade de nog fått förhållande, så gick det inte då. Och sen ett år efter skulle de göra karriär. Och sen höll det på så hela tiden. Men jag har jobbat i 7 år och sånt, tänkte nej, jag drar själv. Och jag stackade till Kambodja och jag kände mig jätteensam, minns jag.
Mm.
På flyget till folk bara, jag tänkte nu skrattar jag aldrig åt mig här. Men det blev en helt ny värld som öppnades. Man är ju aldrig ensam när man reser. Det är inte som att gå i Stockholm eller här att man... Där kan man ju gå en vecka på stan och vara helt ensam. Eller i Sverige överlag. Säger man hej till någon i Sverige så känner jag den personen. Men när man reser så får man vänner överallt.
Men kan det vara lite jobbigt också att man alltid måste lämna människor som man börjar gilla?
Ja, man har ju tänkt många gånger på unga. Det dyker upp och bara tänker unga vad de gör nu för tiden.
Mm.
Sen har man ju internet som håller connection med dem som man fastnar för.
Ja. Jag tänker att om man har umgått lite tajt med några, för man kommer närmare varandra i sådana situationer än vad man gör hemma om man träffas. Är det kan aldrig vara lite jobbigt att säga hej då efter 2 veckor till någon ny kompis?
Träffar man kompisar utomlands är det oftast att man träffar dem på ett hostel och sen gör man några dagsflykter och så vidare. Och sen håller man connection och sen kanske man möts upp i en annan världsdel sen något år senare. Det är inte så att man reser tillsammans konstant i 2-3 veckor på samma sätt. Utan det är mer globala kompisar. Jag tycker det är jättefräckt. Jag har några stycken som har gjort som mig. Som har sprungit på lite här och där i världen. Och möts upp så har man gjort. Tatt man 3 dagar gemensam resa. Sen går man olika vägar igen. Sen möts man igen 2 år senare.
Ja, det låter coolt.
Det är häftigt och det är mycket internet som gör sånt möjligt nu för tiden. Så det är ju en jättefördel med Instagram och alla nät som man använder.
Ja, verkligen. Skillnaden också mellan den sortens kompisar. Det är de man kan säga. Ska vi mötas upp i Chile om nästa månad? Och så gör man det. Det kan man inte med sina svenska kompisar. Svenska kompisarna ska man vara glad om man lyckas få med dem till en weekend någonstans.
I Barcelona eller så?
Ungefär, ja.
Du får ta och åka skidor med dem istället.
Ja, exakt.
Nej. Men du säger att dina kompisar först hade mer pengar och sen hade de förhållanden och sen gjorde de karriär. Tycker du att det är mycket du har fått liksom försaka eller vara utan för att ta det här intresset?
Man har haft det som en livsstil, det har man ju, utan tvekan. Och det tar emot ibland när man måste jobba på midsommar och så vidare och sånt.
Mm.
Men sen samtidigt som man upplever andra saker som man känner att jag inte kunnat vara utan det.
Men det är med att du får jobba mycket. Du känner inte att du har liksom inte kunnat göra karriär eller ha ett fast förhållande eller så där för att du har rest så mycket?
Ska man vara den som ska satsa på att man ska göra karriär hela alltid? Så kan man inte resa på samma sätt. Så det är, nej, jag har aldrig haft det direkta intresset.
Nej.
Faktiskt. Jag hamnar i ekorrhjulet och stiger upp på 6 månader och åker till jobbet och så vidare. Och så vidare. Jag känner lite när man lever med ekorrhjulet. Man bara åker till jobbet, spelar paddel på torsdagar och så vidare och så vidare. Håller på och sånt. När man sitter på nyårsafton och bara, okej, vad var det bästa som hände detta året? Ja, det är inte paddelen på torsdagar som dyker upp i ens huvud. Det är det inte. det är när man satt runt lägerelden i, jag ska ta något random land, Saudiarabien i öknen tillsammans med massa nya vänner och sånt där. Det är sånt som dyker upp i ens huvud.
Skapa minnen.
Ja, faktiskt. Men det ger ju ta. Det är det.
Det är ju lite så. Smakar det så kostar det. Någonting måste man ju kanske offra då om man vill satsa. Man kan ju inte få allt.
Nej, exakt. Vill man bli den högsta chefen och tjäna jättebra, då har man pengar men då har man inte tiden.
Precis. Paulina, har du några mer frågor?
En sak som jag var lite nyfiken på, det var det här med Nepal. Att du skulle åka och vandra i Nepal. Mm. För när man tänker Nepal så tänker man ju jättehöga berg, liksom mer bergsklättring. Kan man åka dit och vandra vanliga, enklare vandringsleder och ändå njuta av landet, du som har varit där?
Jag gjorde den traditionella Everest Base Camp. Det var väl säkert rätt så jobbig. Men där finns väl alla nivåer. Ja, det finns det. Jag tycker det var så härlig atmosfär där. Och kulturen, vackert. Och sen, jag bor i Skåne. Högsta berget är 200 meter. Man vill ha det man inte har hemma.
Men jag tänker då som du säger, jag åker iväg i 2 shorts och 3 t-shirts. Men om man ska vandra upp till base camp på Mount Everest, då behöver man väl lite andra grejer. Hyr du det då eller?
Jag köpte skorna, det minns jag. Och nej, jag hade med mig allting. Jag hade fortfarande en liten väska.
Mm.
Jag behövde inte badbyxor med mig.
Du prioriterade bort dem.
Ja. Men jag tror man kan hyra allting där också.
Men jag tänker när man är ute och reser så där länge, 3,5 månader, då blir det ju liksom vardag i resandet också.
Ja, jo, det är ju en helt annan. De första 3 veckorna, då hinner man inte stressa ner riktigt. Då är man fortfarande uppjagad efter vardags hemmarutiner och allting.
Mm.
Sen efter det så kommer man in i, känns det som ett jobb, ja. Nu när jag var i Australien och där, man fick sätta sig ner varenda dag, kolla igenom flygtid och planera om och det kändes som ett jobb. Ett fantastiskt jobb, inte så lönsamt jobb men fantastiskt.
Ganska dyrt jobb. Men...
Ja.
Ja, men det känns ju som att ska man resa lite längre och sådär, vara borta lite längre, då är det ganska mycket jobb under tiden att, med research och sådär, om man inte bara vill ta det precis som det kommer.
Ja, den resan började jag planera för 12 månader sedan. Eller 12 månader innan resan. Jag var tvungen att ha ett amerikanskt visum också på resan. Och det var rätt svårt att få tag i dem. För då måste man ha, för man reser via Guam.
Aha, men räcker det inte med ESTA eller?
Inte om man varit i alla länder som jag har varit i. Afghanistan och alla dem.
Och är det just på det här passet eller är det allmänt?
Det är allmänt, det finns i registret. De tog mig på flygplatsen nu när jag kom till Guam. Tog de mig. Och då sa de att de kunde se redan innan när jag satt upp i flygplanet. Redan då kunde de se alla länder jag hade varit i.
Och då ville de intervjua dig lite eller?
Ja, exakt ja. Då höll de mig där. Det var precis var på sekunden när jag höll med. Jag hann med i nästa plan på grund av det. Så det var väldigt stressande.
Och vad är det då? De är rädda för att du är en terrorist eller?
Ja, de sa det. Varför har du varit i så många länder? Nu berättar jag min historia. Så sa hon, jag ska börja följa dig på Instagram, sa hon. Det var trevligt.
Vad bra.
Nej, så det är, därför behöver man ett riktigt visum. Och efter covid så var väntekön till Stockholms amerikanska ambassad 15 månader.
Ah. Njuter du av att planera så här många resor? För du måste ju planera flera resor parallellt på något sätt också.
Jag tycker det är roligt.
Förlåt, var går nästa resa?
Nästa resa blir... Jag ska åka till Antarktis har jag tänkt.
Är det bokat och klart?
Japp, jag bokade flygen igår kväll faktiskt.
Och vart flyger du då?
Jag flyger till Buenos Aires. Och sen Buenos Aires ner till Ushuaia.
Ah, jag kan säga att jag också precis håller på att boka ett flyg till Buenos Aires, men vad valde du för flygbolag?
Jag valde Madrid och sen från Madrid Argentinas, vad heter det, ner till Buenos Aires.
Ah.
Det gick på eftermiddagen, jag jobbar på natten så då sticker man direkt efter jobbet sen.
Men för mig, när jag letar så är det ju dubbelt så dyrt att flyga direkt. Om jag stannar någonstans på vägen, typ USA eller Afrika eller så blir det ju halva priset.
Ja, det är märkligt, men ja, man ska ta med mellanlandning. Det är nästan bara skönt att sträcka på benen lite. Plus att jag älskar flygplatslivet.
Ja, det visst är det härligt. Det är som att man är på väg alltid.
Man ser 5000 personer springa stressande runt och man vet att alla de kommer vara olika delar av hela världen imorgon.
Mm.
Jag har inga problem att sitta 10 timmar på en flygplats och bara vänta.
Åker du någonsin in till städerna när du väntar på flygplatser?
Jag gör ibland faktiskt. Om kommunikationen är bra och billig.
Mm.
Då gör jag det. Men inte annars. Jag stressar inte in där.
Nej, man vill inte missa flyget.
Nej, exakt.
Men du ska till Antarktis, säger du. Hur ska du ta dig vidare därifrån, från Ushuaia då?
Sen därifrån tar man en kryssning över. Mm. En 10 dagars kryssning över.
Och när ska du göra det här?
I december. Det är min plan i alla fall. Jag har ju tagit alla länder. Då måste man ju ta alla kontinenter också, kände jag.
Ja, men det håller jag med om. Alla kontinenter får man väl ta.
Ja.
Det låter som en fantastisk resa.
Ja, jag är spänd. Det är perfekt.
Hur tänker du på det här med hållbarhet och miljö och klimat när du reser? Är det någonting som du någonsin tänker på? Eller?
Det gör jag absolut. Jag känner att flyget... har blivit svartmålat alltid.
Mm.
Jag spenderar mina pengar på flygbiljetter och jag jobbar på en flygplats. Så det är klart att jag försvarar flyget. Konsumtionssamhället skrämmer man nästan mer faktiskt.
Mm.
Så mycket folk konsumerar. Jag jobbar med frakt och sånt. Man ser så mycket som skeppas dagligen. Sen bara åker från andra sidan jorden. Maten man äter tillverkas i Thailand och sånt där. Det är okej alltid. Men direkt man sätter på ett flyg så är det dåligt. När jag var i Afrika i Kamerun. Hela skogen skövlades ner där och skickades till Kina. Ja, det är jätteskrämmande att säga sånt. Sånt skrämmer mig.
Så du tänker ändå att du flyger mycket men du konsumerar inte speciellt mycket?
Exakt. Jag konsumerar inte mycket och jag...
Och du kör ingen Volvo heller?
Nej, ingen Volvo heller, nej. Men utbildning tror jag hade varit det viktigaste just nu i vissa länder.
Mm. Viktigaste för vad?
För miljön, man ser, jag har reagerat, vi i Sverige är duktiga, det är vi. Men man kommer i andra länder, de dricker upp sin kolabok och sen bara slänger ut den genom rutan och man bara, vad gjorde du precis?
Ja.
Här i Spanien dricks det ju jättemycket flaskvatten, otroliga mängder flaskvatten, för det är ju jättemånga ställen i Spanien där man inte dricker kranvattnet. Det finns ingen pant på de här. De bara
ja, det är sånt här tycker jag är mer skrämmande. När man säger som i Afrika, vissa länder där trenderna ser för jävligt ut, verkligen. Mm. Men sen mitt alltihop att ligga i Rwanda och där är inte skräp alls.
Mm, det går menar du, om man vill.
Ja, exakt. Men sen menar jag inte att flyga, att det är bra att flyga heller, det ska jag inte säga. Allt som kostar pengar är dåligt för miljön, ska jag vilja säga. Överkonsumtionen. Ett vanligt barn i Sverige har 536 leksaker.
536?
Ja, det ligger. De barn man ser i andra länder har större leende många.
Ja. De har inte lika många leksaker, men de kanske inte mår sämre för det precis.
Nej, exakt. Så sånt skrämmer en lite.
Det var jätteroligt, Chris, att du har velat vara med. Jättekul att du kan dela med dig av all din kunskap och alla dina erfarenheter. Så vi får tacka så hemskt mycket för att du ville vara med i Jorden Runt-podden. Men sen tänkte jag höra, var hittar vi dig på nätet?
Ja, tack så mycket för att du var med. Jag är på Instagram, christravel100.
Då så, ni som vill följa Chris, in och leta på Instagram och kolla in alla fina bilder. Och så ser vi fram emot bilder då från Antarktis.
Ja. Jag gör mitt bästa.
Tack så jättemycket, Chris.
Tusen tack.
Ha det bra, Baja.
Ja, detsamma. Hej då.
Hej då.
Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles.
Alltså, wow, Paulina. Det var så många saker jag tar med mig därifrån. Men jag är ju väldigt avis på att han har besökt alla länder och jag har ju en bit kvar. Är du sugen på att besöka alla eller... Tänker du på andra saker när du reser?
Ja, så det är klart att jag räknar länder. Det skulle jag ljuga om jag säger att jag inte gör. Men jag tror inte att jag har det där att jag måste besöka alla världens länder. Det är ingenting som jag känner. Jag vet inte om jag ens skulle tycka att det var realistiskt. Men det går ju uppenbarligen.
Ja, det tog ju inte så lång tid för honom. Men vi är lite olika livssituationer också såklart.
Ja, jag tror det. Om man inte har familj och så blir det nog lite lättare. Det kan jag tänka mig. Men det är alltså hatten av. Jättehäftigt det han har gjort.
Mm. Och du, jag vet att det var ju en grej som du reagerade lite mer på där, som där du och Chris är ganska olika, eller jag också faktiskt, men...
Ja, det var det med maten. På. Maten, ja. Absolut. När han säger att han reser inte för matens skull. Och jag kan ju vara så att jag sitter och väljer vart jag ska åka någonstans. Och är det ett land eller en plats där jag vet att jag inte kommer gilla maten, då går det bort.
Ja, men så är det. Det går inte alltid bort, för det blev ju ändå Japan. Men ja, absolut. Man har bra restauranger och bra ställen. Men jag tänker att det kan ju också bero på att han inte lägger så mycket pengar på maten på det så kanske.
Nej, och man får ju prioritera. Det är ju liksom, ska man göra en sån grej som han har gjort så kan man inte riktigt fundera över maten. Jag tror inte det kan inte vara prio ett då. Det behöver Nej. Inte vara att det är jättegod mat. Det här med Japan kan jag ju tycka att då är det ju så att man vill ju gärna testa och se vad de har för mat. Så då är man ju ändå nyfiken på maten. Men just det här om man åker och man vet att man inte kommer gilla den. Nej, jag vet inte. Men som sagt, ja, vi är alla olika och vi har olika mål och syften med våra resor helt enkelt.
Absolut, och det är väl det som är häftigt. Men tala om det. Framåt, hur ser det ut för dig, Paulina? Har du någon resa bokad?
Nej, jag har inte jättemycket inplanerat just nu. Som sagt, för mig, jag jobbar ju som mäklare och här nere så är det många, framförallt skandinaver och europeer som kommer ner den här tiden och tittar efter bostad. Så att förhoppningsvis så kommer jag ha mycket att göra på jobbet. Men det kommer att bli en del resor till Murcia. Det är ju en närliggande stad här, för min son har ju flyttat dit. Så att det kommer att bli några vändor till Murcia. Nu är det dags att upptäcka den stan, tänkte jag.
Just det. Och du kom ju ganska nyligen hem från en roadtrip, så att... Du får väl leva på den ett tag till, tycker jag.
Ja, men precis. Så är det ju. Och sen så får man, som sagt var, man får försöka se det fina som man har nära och kanske göra lite kortare turer istället. Har du något inplanerat?
Ja, men jag har faktiskt en lång weekend i Bukarest inplanerad i oktober.
Spännande. Första gången?
Ja, första gången. Jag har velat åka dit jättelänge. Hade en resa inbokad dit med två tjejkompisar när pandemin bröt ut. Mm. Så den fick vi ställa in. Men nu ska det bli av.
Okej, men Bukarest låter ju jättespännande. Då får vi se fram emot att höra lite mer om det längre fram.
Ja, det får vi nog göra. Och jag tänker att vårt nästa avsnitt, där det kommer inte handla om Bukarest, men det kommer ju handla om två weekendstäder i Östeuropa.
Ja, två andra weekendstäder.
Precis. Ska vi avslöja vilka det är, eller?
Det kan vi göra om du vill.
Jag tänkte berätta om Budapest där jag var i våras.
Mm, där har jag inte varit. Jag tänkte berätta om Krakow som vi har besökt. Och nu är det väl ett par år sedan vi var där. Men det kan vara väl värt att prata om.
Absolut. Och det tror jag blir ett väldigt bra avsnitt. Så nästa avsnitt av Jorden runt podden blir alltså två weekendstäder i Östeuropa.
Spännande.
Lyssna gärna då. Ja. Och du, vad hittar man Jorden runt podden nu då? Ska vi...
Självklart på Instagram. Det tror jag är kanske den plattform de flesta använder. Och sen så har vi vår hemsida. Och så finns vi på Facebook.
Precis. Och vår hemsida är ju jordenruntpodden.se. Och där kommer vi också lägga upp från dagens avsnitt som ni hittar till Chris och lite andra saker vi har pratat om.
Ja, och Chris kan man ju som sagt också följa på Instagram. Vad hette Chris där? Chris Travel 100, var det så?
Ja, det stämmer, så var det. Så där kan man ju följa hans framtida resor. Det är ju inte så att han skulle sluta resa nu precis.
Nej, det tror jag inte han kommer göra någonsin, lät det som. Utan han har ju andra spännande saker framför sig.
Men du, vi ser fram emot nästa avsnitt av Jorden runt podden. Så till dess, Paulina. Arrivederci.
Hasta luego.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Hej då.
Hej då.